det bara jag, Anna, som poddar och jag tillsammans med mig här i mitt kök där vi är idag har jag Maria Klein. Välkommen.
Tack så hemskt mycket, Anna.
Hur skulle du vilja presentera dig själv?
Ja, en liten galen kvinna. Med 5 barn och ett eget företag där jag försöker inspirera pedagoger och föräldrar genom föreläsningar, föräldragrupper och samtal.
Bra! Vill du ha en kopp te kanske?
Ja, ja. Tack gärna!
Nu är jag helt upp och ner så vi häller upp te och sen checkar vi in. Du har ju kanske lyssnat på podden så att du vet ungefär hur vi bär oss åt när vi checkar in.
Jag har lyssnat faktiskt på flera avsnitt.
Ja, vad kul.
Det är ju riktigt bra.
Så, då ska vi liksom landa här med en incheckning. Och vi berättar liksom hur känns det just nu? Vill du börja?
Jag kan börja.
Ja.
Mm. Jag är lite pirrig. Jag tycker det är lite nervös, lite spännande. Så här. Fast ganska skönt spännande. Och så är jag ju så glad över att få vara här och träffa dig. För det har jag längtat efter.
Vad roligt. Och jag tycker också det känns jätteroligt. Sen är det lite sådär, jag inser att det känns väldigt annorlunda att podda så här på egen hand. Och att vara den som, annars brukar jag och Maria Pia, du vet, så här brotta som spacet. Och nu är det helt plötsligt, ja då ska jag ta en massa ansvar och sådär. Men Jag räknar med att ge den någon minut eller två så är det du och jag som kommer att brottas om spacet istället. Och jag tänkte, det här blir ju en del av en serie då på 3 avsnitt när vi pratar om föräldraskap på olika sätt. Ett ämne som vi tycker är väldigt, väldigt angeläget och både jag och Maria Pia. Utifrån ditt perspektiv så skulle vi ju vilja då höra lite strategier kanske för oss som föräldrar. Eller lite insikter. Så du har ju en föreläsning som du håller. Så att du kan säkert dra liksom bra saker ur den. Och sen har ju du en bok som heter Att se och bli sedd.
Mm, utan attet då.
Se och bli sedd. Mm. Så heter den.
Ömsesidig respekt i mötet med barn.
Ja. Så att jag tänker att vi har nedslag både i föreläsningen och i boken här under resans gång. Mm. Och eftersom jag ska gå på din föreläsning ikväll så tänker jag att vi börjar där. Varför känns det viktigt för dig att erbjuda föreläsningar till sådana som mig?
Jag tycker att det är ett väldigt trevligt sätt att få lite så här aha-upplevelser och jag startar lite reflektioner och jag försöker ju till exempel att skicka ut reflektionsmaterial innan föreläsningen. För att deltagarna ska få möjlighet, både föräldrar och pedagoger, att reflektera lite grann omkring det här med värderingar, känslor, behov. Både hos oss själva men också hos våra barn eller barnen vi möter. Och det gör jag just för att jag tänker att det är viktigt att få igång en liten process och fundera. Och så sen kommer man till föreläsningen och så får man liksom vara med om en 3 timmars lång reflektionsresa egentligen. Vi reflekterar omkring oss själva och möten med barn men också många paralleller med möten med vuxna.
Kan du ge ett exempel på ett område som man får reflektera kring tillsammans med dig?
Ja, en av de viktigaste områdena tycker jag det är ju hur våra tankar styr våra känslor och vårt agerande. Hur mycket makt vi har som föräldrar att avgöra hur olika situationer hanteras eller vad som händer av en situation. Till exempel om jag har en 3-åring som jag tänker är trotsig, krävande, tjurig, envis, manipulativ, så kommer jag ju att möta det barnet på ett annat sätt än om jag tänker att det här barnet försöker så gott den kan och förmedla vad de tycker, tänker, känner, behöver och önskar. Att det här barnet kanske inte har utvecklat alla förmågor än. Till flexibilitet eller se saker ur olika perspektiv eller så. Att jag kan som vuxen avgöra huruvida jag ser barnet som trotsigt, tjurigt, envist. Eller om jag ser barnet som ett barn som är på väg att utvecklas. Och att den inte har alla förmågor än.
Det sa ju faktiskt Katja Lindert Bergsten, psykologen som vi intervjuade i boken. Mm. Att hon uttryckte det så himla fint att vi behöver vara barnets frontallober. Mm. För att de är inte utvecklade än, helt enkelt. Så det linjerar ju väldigt fint med det du säger. Men vad tror du att, var någonstans kommer de här tankarna som jag tror att vi har liksom lite till mans? Mm. Om hur vi, vad vi drar för slutsats utifrån vad ett beteende, liksom, hur vi tänker kring det.
Jag tror att vi generellt tycker att det är ganska skönt om vi kan lägga problemet någon annanstans än hos oss själva. Alltså det är enklare att se att det är du som är problemet. Om du, våran relation inte blir bra till exempel, så är det enklare att säga att nej, men Anna gjorde ju si eller Anna gjorde så. Och det var därför det inte blev. Och det kräver lite mer liksom, att våga fundera på vad är det som jag gör eller säger eller så som påverkar den här situationen negativt.
Ja, absolut. Det är ju jättejobbigt. Och där tänker jag också, jag brukar ju prata om liksom ett lättjefullt hjärnanvändande. Och det här med att hela tiden projicera utanför sig själv. Liksom att man får upp en känsla, det känns jobbigt i kroppen. Och man letar utanför sig själv, vad handlar den om? Mm. Och det är ju, för de flesta av oss har ju fått det som något sådant automatiserat beteende. Men att uppleva en känsla, stanna kvar i den och reflektera kring, och vad handlar den här om? Mm. Istället för att leta efter orsaken. Det kräver ju lite mer av den som äger hjärnan att göra på det sättet.
Precis, och det är väl det jag försöker förmedla här med betydelsen av reflektionstid. Alltså att när vi är i en situation eller efter att vi har haft en situation. För det är ju så att våra hjärnor går ju också igång på ett speciellt sätt när vi hamnar i en konflikt. Vi hamnar ju också i frysa, fäkta eller fly. Så om man kan våga ta den där reflektionstiden och bara fundera liksom, men varför blir jag så arg när mitt barn gör just på det här sättet? Vad är det hos mig som gör att jag tycker det här är så jobbigt? Är det en värdering som jag tycker är väldigt betydelsefull, som liksom inte levs upp till när det här händer? Eller är det ett behov jag har? Till exempel tänker jag att jag har träffat väldigt mycket föräldrar som har ett stort behov av lugn och ro. Och det är ju inte så lätt om du har 3 barn under 5 år att få det behovet tillgodosett. Och då triggas vi hela tiden av det som gör att vi inte får det där lugnet och roet.
Just det, så någonstans, det handlar ju inte om att det är fel på oss för att vi reagerar som vi gör, utan ja, men det gillar jag jättemycket, att det handlar om liksom, vad är det för behov som jag inte får tillgodosett nu som gör att jag reagerar på det här sättet, eller som gör att det är svårt att stanna kvar i den här känslan. Mm. Så att vara nyfiken både på barnet men också på sig själv, och att kanske då känna medkänsla för sig själv. Just det här med lugn och ro, jag kan verkligen relatera till det. Jag hade ju 2 barn som var som studsbollar liksom, och jag upplevde aldrig att jag fick vara själv med mina tankar. Och det var jättejobbigt. Och jag var ju otroligt frustrerad. Mm. Både på barnen och på liksom situationen i allmänhet. Så.
Då krävs det inte så mycket förrän du triggas igång. Det är det. Alltså om du inte får behovet av lugn och ro tillgodosett, så behöver vi barnen bara göra en liten grej. Så känns det som att de är innanför din bubbla. Liksom.
Ja, och jag upplevde ju också att det var liksom att barnen med flit gjorde saker för att provocera eller så.
Exakt, och det är ju där tankarna går igång. Och jag tänker på confirmation bias, finns det ju något som heter. Mm. Och det tänker jag att vi ofta har, att när vi ser barnet som trotsigt, tjurigt, envist, så är det ju också så att vi söker hela tiden bevis för att det vi säger är sant. För vi gillar ju som människor att ha rätt.
Mm. Eller hjärnan är ju till och med programmerad för att tycka att det gör ont att ha fel.
Ja, så det som händer när vi går på en affär och barnet får ett utbrott när den inte får en bil som den vill ha, det är liksom att, ja men du ser ju, han är så här igen. Vi kan ju omöjligt gå på en leksaksbutik för att han är ju på det här sättet, eller hon är på det här sättet. Och det gör ju också att vi söker hela tiden bevis för att det vi tänker rätt.
Men när du har en föreläsning då och säger de här sakerna, händer det liksom att folk räcker upp handen och är så här arga, eller?
Ja, det skulle ju kunna vara så. Men jag har ju gjort nu, i och med att jag har haft utmattning, eller egentligen har utmattning just nu också, så har jag för min egen skull, för att kunna hålla koll på föreläsningen och för att kunna liksom ge deltagarna det de har köpt när de köpte biljetten. Så jag har gjort så att jag inte tar några frågor eller så under själva föreläsningen. Utan om man har frågor, då får man skriva ner det själv och så får man komma till mig i pausen eller efteråt. Och det är egentligen en förutsättning för att jag ska kunna hålla de här föreläsningarna. För att jag skulle, folk börjar ställa frågor mitt i föreläsningen, då skulle jag liksom flyga iväg. Och jag har fått deltagare tidigare som har skrivit det, att när du svarar på en fråga om någons blöjbarn eller, det är ju helt irrelevant för mig. Så att det tar upp tid från en föreläsning som jag har betalat för. Så därför har jag löst det så.
Just det, supersmart ju.
Mm.
Jättebra strategi.
Mm.
Men var det så här att när du fick ditt första barn och så trotsade då vederbörande, tänkte du då, undra vilket behov som hen inte får tillgodosett här?
Nej, jag tänkte, det är nog fel på honom. Det är ju faktiskt så. När vi fick vårt första barn 91 så trodde jag att jag skulle vara proffs på föräldraskap. Jag hade liksom byggt upp en bild av hur jag skulle bli som förälder. För min mamma var dagbarnvårdare och jag hade jobbat på förskola. Och jag var så himla skicklig på att få på de tjurigaste barnen galonisar. Och det med ett leende på läpparna. Och om de var gladare när jag hade fått på dem galonisarna än före så hade jag ju lyckats, tyckte jag. Och det gjorde jag ju alla gånger. Så jag sa det till min man också när han inte ville att vi skulle försöka få barn när vi fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar med all inclusive och vi ännu inte hade något jobb och så. Då var ju en av grejerna var att jag sa att du kommer ju knappt märka att du har något barn.
För du var sån proffs.
Jag var ju så proffs.
Ah, ah.
Det gick ju inte så bra. Simon hade kolik och jag efter någon vecka monterade upp kameror i hemmet och filmade hur hemskt jag hade under dagarna. För att jag ville att Peter skulle få känna hur jobbigt det är att ha ett barn.
Mm.
Mm. Så när han kom hem från sitt jobb, 10 timmars arbetsdag, då fick han sätta sig på töljen och se lite. Ja, så det blev ju inte som jag hade tänkt mig.
Nej.
Och när han började trotsa som 2,5-åring när han nyss hade fått ett syskon. Så gick ju jag igång. På det sätt som jag tror att många kan göra. Och det är att man blir väldigt arg när de inte gör som man säger.
Mm.
Och har man sagt en sak 50-11 gånger så borde ju barnet förstå att den inte ska göra på det där sättet. Det som var bra med Simon, det var att han var väldigt tydlig med att han blev rädd när jag gjorde det. Så jag fick ju liksom en ganska tydlig spegel liksom i hans ögon av rädsla. Som gjorde att jag fundera liksom på vad jag höll på med som förälder. Och framförallt vill jag att mina barn ska vara rädd för mig som förälder. Det är inte riktigt det jag hade tänkt.
Men var det som en gradvis resa då att ändra dina beteenden och få syn på dina beteenden? Eller var det liksom en uppenbarelse?
Det blev bara, för mig blev det väldigt tydligt att det här är inte så jag vill ha. Men jag var också väldigt vilsen. För jag hade inte någon bra liksom förebild på hur jag skulle göra annorlunda. Och jag valde ju att, jag fick faktiskt av min svärmor fick jag Ditt kompetenta barn av Jesper Juhl. Där runt 94. Och den boken tyckte jag var värdelös. Liksom. Eller jag tyckte den var jättejobbig att läsa. Jag tyckte den gav mig en spark i liksom en knytnäslag i magen och en kniv som vreds om. Jag tyckte den gjorde jätteont att läsa och jag försökte då hitta felet på författaren.
För kan du förklara varför du upplevde den som kränkande?
Ja, därför att de första 43 sidorna, om jag minns rätt, är liksom en hemsk sak att läsa ifall man själv är lite auktoritär.
Mm.
Så han dömer väldigt mycket i de första sidorna. Så jag brukar faktiskt tipsa folk att hoppa över de första 45 sidorna och så läsa slutet först och så början sen.
Mm.
Alltså, just för att många släpper ju boken när de känner att de inte mår bra av den.
Mm.
Och det är ju lite synd, för det är en jättebra bok.
För man hamnar väldigt skam då kanske.
Ja, så att, ja, för mig så var det så här, om jag ska göra en bild av det så är det liksom kasta boken åt fanders och liksom inte vilja ha mer att göra. Fast samtidigt så visste jag ju att jag behöver nog ta mig igenom det här. Jag behöver fortsätta läsa efter sidan 43. Så det blev det jag gjorde. Och sen var det faktiskt Oprah Winfrey på tvn som bjöd in en författare som heter Barbara Colarosso. Som hade skrivit en bok som heter Växa med ansvar. Och den var lite softare variant av samma sak.
Mm.
Och den kunde jag liksom ta till mig och landa i för att sen kunna läsa Ditt kompetenta barn igen.
Mm.
Och jag hamnade ju också då, när jag läste den så blir det ju som att man inte vet vad man ska, alltså jag blev väldigt stillastående som förälder, för att bland annat så säger, minns jag det, att det stod att man skulle inte säga vilken fin teckning till exempel, när barnet kommer med en teckning, utan man ska säga tack, för att det ena är en bedömning och det andra är tack för gåvan. Och det gjorde att jag hamnade liksom i en sits där jag inte visste vad jag skulle göra, istället för att säga vad duktig du är eller vad fint teckning du har eller är gjort. Eller. Så det minns jag, att jag hamnade som i ett vakuum där ett tag, tills jag liksom förstod att det viktiga är ju att jag är intresserad av vad barnet vill förmedla med det den har gett, eller att den här nyfikenheten för barnets tankar är viktigare än vad jag säger. Liksom. Jag behöver egentligen bara lyssna.
Mm. Men det jag hör där är ju att du släppte taget om det gamla.
Mm.
Och var okej med liksom att hänga i lianen där en stund.
Mm.
Eller ingen lian. Liksom. Du hade släppt den ena lianen av ett liksom sätt att tänka.
Ja.
Och sen att vara i det här, bara, men vad ska jag göra nu?
Exakt.
Och sen att hitta liksom en ny väg.
Mm. För det är ju så, när man läser en sån grej, man får ju mycket skam. Alltså, jag kände mig ju som en värdelös förälder. Och det är ju inte en bra, liksom, det är ingen känsla man växer av riktigt. Att kunna gå från det till att liksom ta ett nytag och fokusera på att vara nyfiken på barnet. Och framförallt hitta sitt eget föräldraskap. För vi kan ju inspireras av författare och föreläsare och vänner och sina egna föräldrar och så. Men vi ska ju inte kopiera dem. Det blir ju liksom inte äkta.
Nej.
Utan en relation byggs ju på att vi är så äkta som möjligt med varandra. Med både styrkor och svagheter. Och att det är viktigt för barnen också att känna att en mamma eller en pappa har både och. För att också känna att de kan få ha både och.
Mm.
Att vi är liksom tillräckliga när vi är otillräckliga.
Är det något annat sådär från din föreläsning som du känner att, ja, men det här, om jag var tvungen att banta min föreläsning till 5 minuter. Mm. Eller om jag skulle hålla mitt, om jag fick en så här TED-talk på 4:55. Liksom, det här skulle jag säga då. Vad är det?
Förutom det här med att vi har, jag tycker det viktigaste att ta med sig är att vi hela tiden har val med olika konsekvenser. Och vi kan välja hur vi möter barnet. Det är vårt val. Jag skulle också vilja säga, vi kommer hela tiden, både barn och vuxna gör tusentals misstag. Och det är ju hur vi väljer att möta de här misstagen som avgör huruvida vi, alternativt barnet, känner att vi är ett misstag eller att vi har gjort ett misstag. Och där tycker jag ju självmedkänslan spelar en stor roll. Att vi liksom tar hand om oss själva, för vi kommer att göra hur många misstag som helst i livet. Och det är liksom hur vi väljer att möta oss själva när vi gör de här misstagen. När vi skäller på barnet när vi är trött och hungriga och griniga. Liksom. När vi skäller på barnet så är det kanske inte det vi hade velat göra. Men vi gjorde det där och då. Och det vi behöver då är lite omtanke och kärlek till oss själva. Att ja, men jag har det jobbigt just nu. Det är krävande att vara förälder, det är krävande att vara pedagog. Jag gjorde så gott jag kunde i den situationen. Jag är tillräcklig även när jag är otillräcklig. Och framförallt, jag är inte ensam. Det är många som har det precis lika jobbigt som jag har det. Men också att våga titta på, vad är det som gjorde att jag tyckte det här var så jobbigt? Vad är det för känslor som väcks i mig? Vilket behov är det som jag försökte tillgodose när jag skällde på barnet till exempel? Omtanken om både att ge dig själv och barnet samma omtanke och kärlek som du erbjuder din bästa vän.
Mm. Ja, det är ju jättefint. Kan du känna idag, för du pratar ju liksom på ett väldigt ledigt sätt om hur du var som förälder liksom i början. Kan du känna att men jag ser att jag gjorde mitt bästa och det är okej. Okay. Mm. Är det liksom, finns det någon laddning i det eller är det liksom, det är färdigt?
Ibland så träffar jag föräldrar som har kanske haft en jobbig uppväxt och säger, ska jag förlåta mina föräldrar? Och det måste man ju själv bestämma huruvida man vill göra det eller inte. Jag tänker ju att om mina barn kommer till mig och säger att jag har gjort tokigt när de växte upp, så tänker jag att det viktigaste är att jag tar ansvar för det tokiga jag gjorde, oavsett varför jag gjorde det. Alltså att erkänna att det barnet känner som den känner. Jag behöver inte säga att jag gjorde så gott jag kunde, du vet, good enough parent.
Mm.
Jag tycker ibland så använder vi det, liksom, good enough parent, som någon typ av försvar. Och jag tycker att det funkar bara ifall vi också säger good enough kid. Alltså att barnet också är tillräckligt, så att säga.
Men det är ju något som är, det är väldigt, väldigt svårt att bara säga förlåt.
Mm-hmm.
Och att inte sen börja förklara sig.
Mm-hmm. Och det är också väldigt svårt att säga förlåt och faktiskt acceptera att den du säger förlåt till kanske inte förlåter dig.
Mm.
Alltså det är, när barn har gjort något tokigt, eller när man har haft en konflikt och jag har gjort något tokigt, så kan jag inte kräva att barnen ska förlåta mig bara för att jag säger förlåt och ger dem en förklaring till varför jag gjorde det.
Mm.
Att man också måste vila i att det handlar ju om att barnet ska få känna att det landar istället. Att det inte handlar om att jag behöver få det där förlåtet.
Och med barn så har vi ju som vuxna faktiskt makten att tvinga igenom saker. Mm. På ett annat sätt än vi har med vuxna människor. Mm. Eller i alla fall vuxna som inte är i en beroendeställning.
Mm.
Hur tänker du kring det?
Ja, men jag tycker just att eftersom vi har den makten, så är det ju en extra viktigt att vi väljer att reflektera. Hur använder vi den här makten? Hur känns det för barnet i de här lägena? Vilka gånger ska vi använda vår makt? Vilka gånger kan vi faktiskt låta barnen få utveckla sin självständighet? Även om det inte är på ett sätt som vi skulle ha valt, till exempel.
Alltså jag älskar den här idén att det var någon som sa så här, ja, nej men om, alltså vi uppfostrar barn, eller vi hjälper barn att bli vuxna, inte hundar.
Nej.
Hundar, men då vill man inte att, de kommer aldrig kunna flytta hemifrån. Nej. Men, och då är det kanske bra att de vet att ett nej i det här läget är alltid ett nej.
Mm.
Medan med barn så har man inte alls samma, det är inte alls samma objective liksom, det är inte alls samma mål. Behöver det vara andra spelregler? Mm-hmm. Och jag inser att jag hade ju med mig någon sorts idé om att det skulle vara bra att vara auktoritär.
Mm-hmm.
Att ett nej ska vara ett nej, man ska vara tydlig. Och det fick jag ju utmana, för jag insåg att, fast jag tror ju inte på det här själv. Och jag insåg att, är det min farmors farmors farmor som liksom uppfostrar mina barn, eller är det jag? Och sen vad det gäller hundar, så var jag hos en jättebra hundtränare för massa år sedan när vi köpte våran hund. Och jag kom dit med samma känsla att jag var dålig för att jag inte var tillräckligt auktoritär. Och det hon sa var efteråt, liksom, och jag kände att hunden hade varit ute och gått med mig liksom, när hon observerade oss. Och då sa hon, ja, det glädjer mig oerhört att se att ni har ett väldigt fint samspel. Det är väldigt vanligt att man ser människor som drar runt sina småhundar bara för att de kan.
Mm.
Och för mig var det så här bara, vad härligt att hon, jag hade väntat på att hon skulle säga, det förstår du väl, du är större, det är du som ska bestämma.
Mm.
Men att hon uppmuntrade liksom det här samspelet, och det var så skönt.
Mm.
Och nu häromdagen när jag var ute med min hund och gick, ja, så var det någon farbror, 60-årsåldern, som sa till mig så här, är det du eller hunden som bestämmer? Och att kunna säga till honom då, ja du, det är ett samspel. Och att inse då att det är ju faktiskt hans promenad. Han ska gå där och nosa. Det är inte liksom hans uppgift i sitt liv att bara lyda mig hela tiden.
Och det får mig faktiskt att tänka på det som hände igår. För jag hade ju äldsta sonen, Simon, som är 28 år. Han var ju med på föreläsningen. Och han kom fram till mig i pausen och så sa han så här, mamma, så din föreläsning är ju väldigt bra. Men har du tänkt på att du framställer dig själv som en värdelös förälder? Att, ja, jag tycker faktiskt att du ska berätta för dem att du är inte så hemsk som du låter, alltså som du försöker framställa, utan det är bara en sida av det liksom.
Mm.
För han tyckte att det liksom blev en ja, och det kommer jag ihåg när han läste utkasten av boken, att jag fick ett kommentar där jag hade skrivit, jag misslyckas varje dag med att uppnå målet att möta mina barn med ömsesidig respekt. Och då fick jag en kommentar där det stod, jag tycker du är lite väl hård, mamma, för det är inte alla dagar.
Och sen är det säkert varje dag som du också lyckas.
Ja, exakt.
Ja. Ja. Men gulligt, han bara, stå inte där och snacka skit av min mamma.
Det var lite så. Det var lite roligt faktiskt. Ja. Så man blev så här, ja. Och det är väl en grej som jag tänker att många säger. Man ska inte vara vän med sina barn. Man ska liksom vara den här ledaren. Och jag tänker att det är en av de sakerna som jag känner har... Att jag förändrade mitt föräldraskap tror jag gjorde att jag har en väldigt fin vänskap till mina barn när de har flyttat hemifrån. Alltså jag kan ringa till dem om det är något problem eller de kan ringa till mig när de känner någonting. Så att jag kallar nog mina barn för mina vänner också.
Men är inte det en, alltså en lite ålderdomlig syn det här med att man inte ska vara vän med sina barn? Och den bara för att det är någonting som väldigt många människor har sagt väldigt många gånger under väldigt lång tid så behöver det ju faktiskt inte vara sant. Och sen kan man ju faktiskt, ungefär som liksom det här med att man ska vara auktoritär med sin hund. Så bara för att de flesta tror det så behöver det ju inte vara så att det är rätt för mig. Och är det så där att man säger, nej men vadå, skulle du ge din 14-åring vin eller... men då kanske vi har lite olika syn på vad vänskap är.
Exakt. Och framförallt vad vår roll som föräldrar
ja.
Är. För det är inte så att bara för att jag anser att mina barn, att jag känner att de är mina vänner, betyder ju inte att de får göra eller säga vad de vill eller så. Utan där kommer ju mitt vuxenansvar in. Att jag har vissa saker som jag har skyldighet att liksom bestämma över fram tills de är 18.
Mm.
Och det kommer att göra dem väldigt frustrerade och kanske tycka att jag är hemsk ibland. Och det är en del av föräldraskapet, att ibland så är man ju inte så omtyckt kanske av sina barn. Men det är också okej.
Och så är det väl liksom förhoppningsvis igen i en vänskapsrelation också, tänker jag. Att det handlar inte om att hela tiden agera för att den andra personen ska bli nöjd.
Nej.
Utan att vi behöver agera utifrån våran integritet och utifrån den rollen vi har just nu.
Precis. Jag tänker på en sak som Brené Brown skriver i sin bok som jag tycker är så himla värdefull och som har hjälpt mig väldigt mycket. Och det är det här med att älska någon ovillkorligt. Handlar om att inte räkna med att bli älskad tillbaka. Och det har jag tyckt varit lite svårt som förälder. För jag vill gärna säga till mina barn, jag älskar dig. För jag hörde inte det så mycket när jag växte upp. Även om mina föräldrar älskade mig så sa de inte det.
Ja, man gjorde nog inte riktigt det på den tiden.
Så jag liksom har matat på med jag älskar dig. Och vid ett tillfälle så sa äldsta sonen då, när han var 6 år, så sa han, jag tycker du säger det där lite för ofta, mamma.
Mm.
Och då fick jag ju fråga, hur ofta får jag säga det? Ja, högst en gång i veckan. Och det var liksom hans grej. Mm. Liksom. Men också när jag hade mina äldsta barn så var jag lite grann så att jag ville få dem att säga det tillbaka.
Mm.
Och det kunde till och med bli så, älskar du mig? Och så vill man liksom få det där tillbaka. Mm. Och den dagen jag bestämde mig för att inte basera min kärlek till mina barn på huruvida de säger att de älskar mig tillbaka eller inte. Mm. Det tycker jag var utmanande men också är väldigt frigörande.
Mm.
För jag kan säga att jag älskar dig och jag förväntar mig inte att de svarar tillbaka.
Mm. Ja, din kärlek är ju din kärlek. Den behöver inte liksom... De behöver inte svara på din kärlek på ett sätt som du tycker att det ska vara.
Nej.
Ja, men vi har haft den här hemma också. Jag säger jag älskar dig till barnen stup i kvarten. När Kalle var liten så har han tillbaka liksom. Men sen vid något tillfälle så blev han... Ja, han slutade. Och det var inte mer med det. Och sen för kanske något år sedan så sa han... Du mamma, när du säger att du älskar mig... Vad ska jag svara då? Och då sa jag, ja, du svarar ju precis det som passar dig. Du behöver inte svara någonting om du inte vill. Utan jag älskar ju dig. Och det är ingenting som man måste liksom återgälda så. Eller det är inget krav på hur man ska svara. Så då nästa gång som jag sa, jag älskar dig. Då sa han, det var trevligt att höra. Och jag tyckte att det var en sån smart lösning. För han tyckte nog att det var lite pinsamt. Men han ville ändå liksom, du vet, visa att ja, det var trevligt att höra.
Mm.
Och det kör han faktiskt fortfarande med. Jag tycker det är underbart.
Ja.
Stora killen, han säger ingenting. Möjligen liksom, någon sån liksom.
Fast det är roligt för text. När man smsar har jag märkt.
Mm.
Jag vet att jag var på alldeles för konstigt humör en morgon och kände liksom efteråt när vi hade släppt av barnen att det här blev inte alls bra, så jag skickade liksom att jag äger att jag var otrevlig på morgonen, jag älskar dig, då får jag ju tillbaka jag älskar dig, alltså i text. Så när man skickar jag älskar dig i text,
Det får inte jag. Inte ens nästan. Och med min 14-åring så ska jag faktiskt erkänna att jag så här emoji-retar honom lite. Jag skickar så här, du vet, slängkyssar och hjärtan. Bara för att jag vet att det här blir nog nästan lite jobbigt för honom. Eller så här, tänk om någon ser.
Exakt.
Och ja, jag får aldrig någonting sånt tillbaka. Mm. Och det, ja. Men jag unnar mig själv att retas så lite med dem faktiskt. Mm. Men jag tvivlar inte på att de älskar mig. Alltså det gör jag ju verkligen inte. Nej,
precis.
Och hade jag gjort det kanske hade varit jobbigare.
Ja, det är ju så. Och jag tror att det handlar väl om att landa i sig själv också. Och känna att det är ovillkorlig kärlek är ovillkorlig.
Mm.
Vi behöver inte få någonting tillbaka.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag älskar dig oändligt till min son. Och så sa han, hur mycket är oändligt? Alltså det är ju liksom, oändligt är ju, om du nämner ett nummer så finns det hela tiden nya nummer liksom.
Mm.
Så att det går liksom inte att räkna till oändligt, så mycket älskar jag dig. Då gick det ett tag och så kom han tillbaka och så säger han så här, mamma, om du älskar mig oändligt, då betyder det att om du skulle räkna till hur mycket du älskar mig så skulle du dö på vägen.
Det var väldigt vackert.
Det är så här, ja.
Ja. Spot on, skulle jag säga.
Precis.
Ja. Är barn, detta barn möjligen ingenjör? Eller?
Ja, precis. Man kan ju tänka sig det faktiskt.
Ja.
Nej, men det är lite kul hur de tänker. Liksom.
Ja, och så fint tänker jag liksom, att återkomma med sina tankar. Alltså, det är så, vi får ju väldigt lite, upplever jag, i våran samtid. Så vi uppmuntras ju väldigt lite till reflektion.
Mm.
Att saker avhandlas och sen är de liksom över. Men det här att man för ett samtal och att man liksom väcker någonting. Och att man sen återkommer till det liksom dagar eller veckor senare. Ja, men du vet det där som vi pratade om. Jag har tänkt.
Mm.
Att det är väldigt otroligt värdefullt tror jag för oss. Att få lov att föra den typen av samtal där vi blir... lyssnar du på?
Mm. Och där tänker jag också om man har en konflikt med sitt barn, att just att allting behöver inte redas ut här och nu, utan att vi kan liksom låta det också ta sin tid. Just att vi som vuxna faktiskt kan reflektera över hur det gick i den här situationen och komma tillbaka två dagar efter och säga, alltså nu har jag tänkt till. Det visar också för barnen att vi hela tiden, ja men att vi reflekterar och att vi bryr oss i hur det känns för dem.
Och att man kan göra så.
Mm, exakt. Mm. Det tror jag är otroligt värdefullt. Och just äga sitt eget ansvar. Jag tänker, vi är så måna om att barn ska bli liksom ansvarstagande. Men själv så kan vi liksom, ja, men skylla ifrån oss hela tiden. Jag tänker att det är viktigt att vi tar ansvar. Och visar att vi står för det vi har gjort. För det visar ju barnen att det är okej att stå för det de har gjort.
Ja.
Där har vi den med belöning och bestraffningar till exempel.
Ja, som ju inte funkar så jättebra.
Nej, och som jag älskar verkligen tågresan till Karlsborg för några år sedan. För jag träffade 80-årigt par. Och så frågade kvinnan och mig vad jag skulle göra i Karlsborg. Och så sa jag att jag ska föreläsa. Och hon sa, i vad? Jag har föräldraskap. Jaha, säger hon, men det behövde inte vi när vi hade barn. Och inte mina föräldrar heller liksom. Och så är det, ja. Alltså det förstår jag. Fast jag har ju som en utmaning för mig själv. Och det är ju att försöka uppfostra mina barn utan belöning och bestraffningar. Det är liksom min utmaning. Och då tittar mannen på mig. Och så säger han så här. Ja, jag kommer ihåg hur riset kändes.
Mm.
Och då berättar han att när han hade varit typ 8 år gammal. Så hade han gått upp på vinden när man absolut inte fick vara. För det fanns råttgift där uppe. Men han hade gått upp dit ändå. Och så hade de väl upptäckt att någon hade varit uppe där. Och så hade pappan kommit och frågat vem har varit uppe på vinden. Och den här mannen hade räckt upp handen, eller pojken, hade räckt upp handen och sagt att det var han. Och i och med att han erkände så fick han ju smaka på riset.
Mm.
Så han sa det att efter den gången så blev han en hejare på att ljuga.
Mm.
Han sa, jag erkände aldrig någonting. Till och med de gånger det var uppenbart att det borde ha varit jag, så erkände jag det inte. Och då tänker jag liksom det här, de var väl 75-80. Jag bara gissar nu, men jag kan ju tänka mig att det här paret har varit ihop i ett antal år. Och jag kan ju som tänka mig i hur tankegångarna gick hos den här kvinnan. Om han var en hejare på att ljuga, vad har han ljugit om till henne? Alltså vilka spår det också sätter i en när man inte kan ta ansvar, för att om man tar ansvar gör det ont.
Mm.
Det tycker jag är viktigt också i familjer, liksom, att vi öppnar upp för att barn ska kunna berätta det värsta.
Mm.
Och kunna landa hos oss när de gör det.
Har du pratat med dina barn om det? Alltså, eller har det mer varit liksom en subtil grej, eller har du liksom bokstavligen sagt att...
Ja, det är ju jätteroligt, för att nu har jag ju 5 barn. De är ju 9, 14, 17, 25 och 28. Och om jag säger det minsta så här, om du gör det här så gör vi det här. Så fort jag säger om så i samma mening, så bara, är det här belöningssystem eller? Eller ja, du vet, de hugger direkt.
Mm.
Så att det går liksom inte att göra några sådana grejer. För de vet precis... De har blivit så otroligt skickliga på att se olika mönster i hur vi liksom försöker styra varann. Jag kommer ihåg, min 25-åriga dotter har ju aldrig riktigt gillat att städa till exempel. Och så skulle hon ha kompisar på besök. Så då sa jag det, ska vi städa lite grann innan kompisarna kommer? Och då tittade hon på mig och så bara, ska jag städa för min skull, kompisarnas skull eller din skull? Hela tiden så får jag ju, och det är väl nackdelen med att ha en familj som vet hur jag skulle vilja vara.
Mm.
För att när jag inte är som jag skulle vilja vara, då är det någon där.
Mm.
Och liksom uppmärksamma mig på det.
Det är som att du har en sån här hypersensitiv brandvarnare hemma liksom. Belöningssystemsbrandvarnare.
Exakt.
Eller hot- och belöningsbrandvarnare.
Ja. Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag försökte liksom muta sonen att gå med panten. För vi drack väldigt mycket läsk på den tiden. Så var det alltid mycket pant. Och den där översvämmade ju hemma. Så då sa jag till Simon, han kanske var 8-9 år eller något sånt där. Så om du tar panten till affären, då får du liksom pengarna för panten.
Mm.
Och sa han, jag återkommer, säger han så här.
Mm.
Han kanske var 10 nu när jag tänker på det. Men i alla fall, jag återkommer. Och så kommer han efter ett tag och säger så här, du mamma, jag har räknat på det där och det lönas inte. Och det är liksom, det är mina små försök. Eller när jag en gång hade ett barn som inte ville sluta med napp. Och så visste jag att hon ville ha ett speciellt slott. Och så sa jag det att om du slutar med nappen, då får du det där slottet. Och så köpte slottet. Och så lekte hon med det i kanske en timme. Och så kom hon bärandes med det där slottet och sa, mamma, nu byter vi tillbaka.
Mm.
Alltså det, så det är mina små försök och liksom försöka.
Mm.
Så att jag, och så sen har jag läst massa om belöningar och bestraffningar. Många böcker om effekter av det och så. Så att nu vill jag inte ens ta i det. Jag känner liksom inte behov av det. Men några av mina barn har tyckt att de kanske hade bra med pengar om vi hade betalat dem för betyg till exempel.
Mm.
Så gör vi ju inte.
Nej.
För jag tror inte att det är en bra grej. De ska göra saker för sin skull och inte för att få pengar eller för att få bekräftelse av mig som förälder.
Mm. Den där inre motivationen, att få hjälp och sätta på den propellern liksom.
Ja.
Och då får vi gilla att den båten kanske inte alltid åker åt det hållet som vi tycker att den borde åka.
Exakt, det var en bra beskrivning faktiskt. Ja, jag ser det framför mig. Men det är så. Det är som val till gymnasium och sånt där. Jag tycker att det viktiga är ju att barnen väljer något som de tycker är roligt snarare än att de ska gå på ett gymnasium så de får alla ämnen som de måste ha för att, ja du vet.
Mm.
För att jag tycker skolan idag är väldigt, väldigt tuff för våra unga.
Jag känner att jag vill bara ställa mig upp och säga, alltså jag hade inte jättebra betyg i skolan.
Mm.
Jag har inte lyckats med allt i hela mitt liv, men det har gått rätt bra ändå.
Exakt. Och det tycker jag vi ska förmedla i så hög grad som möjligt till våra barn.
Och det är så det ser ut för de allra flesta av oss, eller hur?
Mm.
Men vi köper in på någon sorts kollektiv idé om att skolan är någon sorts, alltså höga betyg är lika med framgång, liksom, eller att det leder till en bra plats. Visst, det kanske det gör i många fall, men det är absolut inte någon diskvalificeringsfaktor att inte lyckas särskilt bra i skolan.
Nej.
För man kan vara bra på jättemånga andra grejer.
Mm.
Eller att man, ja, men som vi pratade om förut, det med idrottsbetyg D för att man inte kan dansa. I vilken annan sammanhang, om man inte jobbar inom akademin, kommer man att
behöva kunna allt.
Eller bedömas på det sättet. Ja, det är helt vansinnigt. På en arbetsplats kommer det inte vara så. Ja, Anna, den här månaden har du gjort alla de här sakerna, men det här var ju inte särskilt bra. Så att, nej, tyvärr. Där får du ett dåligt betyg på allt.
Ja, eller hur? Och så får du avdrag på lönen också.
Ja, eller om du skulle åka snubbla till på en föreläsning. Ja, det var ju en bra föreläsning. Men du snubblar ju till där så att nej, det blir ett D.
Exakt. Mm. Nej, och det där tycker jag är intressant. Att omvandla barnsituationer till vuxensituationer. Mm. För det är då vi faktiskt förstår hur konstigt det egentligen är.
Och att det blir så jäkla snedvridet.
Det är så mycket bedömningar. Alltså barn och ungdomar idag blir bedömda hela tiden. De får aldrig känna sig tillräckliga. Det är min känsla. Att de aldrig får känna sig helt tillräckliga.
Och det är därför musikundervisning är så jäkla bra.
Eller hur?
För där får man ju faktiskt bara finnas till och göra det bästa man själv kan. Och ha roligt tillsammans med en peppande vuxen.
Ja,
så,
det är ju teater tycker jag.
Mm. Och idrott faktiskt också i viss utsträckning säkert.
Absolut. Det är en väldigt bra fritidssysselsättning. Men man blir ju mycket bedömd även där.
Mm.
Så är det ju.
Men om vi ska prata lite om din bok också.
Ja!
Ja. Hur kommer det sig att du kände att den här boken behöver skrivas?
Alltså grejen är det att jag har alltid, eller sen 2000 när jag bodde i England och levde där och såg barn bli slagna i klädaffären. Alltså få örfilar. Så blev jag som en drivkraft att, vänta nu, det jag läser på universitetet om ledarskap, det handlar ju inte om att ge medarbetarna örfilar. Det handlar om att entusiasmera och se till att de frigör sin potential, att de växer och blommar ut liksom. Det ska inte vara så här. Så tänkte jag. Så jag började skriva på en bok då där jag jämförde framgångsrikt ledarskap med föräldraskap. Men det var en jättetung engelsk bok och jag läser fruktansvärt långsamt. Så jag gav upp, jag fick en månad att skriva då. Liksom började blogga om det där. Men jag fick bara prestationsångest och allt hamnade i ett kuvert. Och sen har jag som pratat om att det kanske skulle bli en bok. För att jag ville skriva en bok som jag själv skulle vilja läst. Och 2013 på julafton, då fick jag ett hårt paket, du vet, de där böckerna som man kan få, som jag får ångest av för att jag läser så långsamt. Så det ger mig bara prestationsångest att få en bok i handen. Och jag fick en bok, jag kände att det var en bok och det var från min man. Och min första reaktion var liksom, vill han skiljas? Alltså, jag säger att jag inte vill ha några julklappar och så köper han en bok. Mm. Liksom.
Nu är det kört.
Nu är det kört. Nu, antingen är det så här äktenskapsboken som han behöver. Nej, men du vet, jag kände bara att det här är inte sant. Så jag började öppna upp den där. Och så kände jag igen själva layout sättet det var växa med ansvar, Barbara Colorossos typ av layout. Men sen ser jag bilden på vad jag inser är Benjamin som springer i en skog och väljer mellan två stigar. Mm. Den har jag som använt som bild ibland för att välja stig. Barn kan ju välja liksom avtagsvägar och springa mycket längre för det är roligt liksom. Vi väljer bara snabba vägen.
Mm.
Och så står det se och bli sedd. Nyfikenhet och ärlighet vid gränssättning. Och så står det Maria Klein.
Mm.
Och så öppnar jag upp och så är det en bok som är helt tom. Mm. Du vet, bladen är bara vita. Då har Peter gjort ett bokomslag till min framtida bok.
Mm. Typ motsatsen till att vilja skiljas.
Exakt, typ motsatsen till att vilja skiljas. Och så tittar jag liksom på honom och så, vad är det här liksom? Och så säger han så här, ja, i julklapp till dig i år, Maria, så ger dig tiden att skriva. Och jag tror inte han hade tänkt då att det skulle ta 5 år för mig att skriva den där boken. Men det gjorde det ju. Så att, ja, så det har varit en jätte, ja, det tog lång tid. Men den är ju i alla fall, den är klar. Och Simon då, som äldsta sonen, har varit en av dem som har korrekturläst. Och så min svärmor har också korrekturläst. Och se till att språket är på en hög nivå. Så att jag är supernöjd faktiskt.
Och vem passar boken?
Ja. Jag inser att jag inte svarade riktigt på din fråga faktiskt, den förra frågan.
Och varför
skrev jag boken? Och,
ja.
Och det var den, jag skulle komma dit egentligen, och det var ju att säga att det jag skulle vilja är liksom att ge plats åt den vuxna i en sån här bok. Så att väldigt stor del av boken handlar ju om den vuxna, alltså den läsaren. Att utforska sig själv och utforska sina värderingar och utforska sina behov, utforska sina känslor och liksom ägna mycket, mycket tid åt föräldern. För jag tror ju att det är där som allting händer. Och sen ägnar jag boken liksom åt det där andra, barn och möten med barn och så.
Mm.
Så det var mitt mål, att ge mycket plats för läsaren. Att liksom utforska sig själv och hitta sin väg.
Men tror du att vi har en idé att såna här föreläsningar och såna här böcker, det har man bara nytta av om man har liksom ett stort problem?
Eller hur? Och det är många som hör av sig när jag har föräldrakurser också. Behöver man ha ett stort problem liksom för att gå en föräldrakurs? Jag tänker att av de som jag har mött så är det ju... Att man har lusten att lära, och jag tänker att vi också visar barn lusten att lära.
Mm.
Att man hela tiden kan liksom utvecklas. Jag kommer ihåg en mamma som sa att hennes barn hade sagt, du behöver inte gå den där föräldrakursen, du är redan så bra. För att han ville att hon skulle vara hemma på kvällarna.
Mm.
Och då kunde hon bara svara att jag tycker det här är jätteroligt att liksom få utforska och se vad jag kan lära mig.
Men vi har väl en överhuvudtaget en syn på väldigt mycket, att det behöver vara ett problem innan man gör någonting åt det.
Mm.
Men jag tänker som med körkort till exempel, så är det ju, ja men alla går ju körutbildning. Det är inte så här de som har krockat som man sätter i utbildning. Min vision är väl att den här typen av föräldrautbildningar eller föreläsningar och böcker, att det ska vara självklart, lika självklart som att man liksom går på bio eller åker go-kart. Att man engagerar sig i, att man hela tiden söker ny information och vill lära sig mer.
Mm.
Att man höjer ribban liksom. För föräldraskap är ju alltså den viktigaste och tuffaste utbildningen i personlig utveckling som man kan gå.
Verkligen.
Om man liksom, särskilt om man tar utmaningen.
Helt klart. Men det är också det som kan ge oss mer än någonting annat.
Har du något sådär som du skulle vilja avrunda med? Tipsa om? Ska man gilla din sida på Facebook?
Ja, det vore ju kul. Familjecoachen på Facebook. Och sen har jag ju faktiskt börjat Instagramma lite mer. Där är ju Maria Klein _. Och sen är det ju familjecoachen Maria Klein. Så där har jag blivit lite mer aktiv. Men framförallt så har jag ju faktiskt något jag bjuder på. Och det tycker jag ju om. Jag gillar ju att bjuda på saker. Och det är ju min minikurs som man kan hitta på mariaklein.se.
Mm.
En gratis minikurs där du får ett antal avsnitt med videoklipp och pdf-fil. Så att du i hemmets trygga vrå kan få reflektera kring ditt föräldraskap.
Och även där har ju din man hjälpt till, eller hur?
Ja, han är ju magisk helt enkelt. Ja. Han gillar ju sånt här utmaningar. Så att han har ju skapat en studio hemma hos oss, och så har vi fixat upp och han har riggat och han klipper och grejer och ja.
Kommer hela boken bli ljudbok så småningom?
Jag tror faktiskt det.
Ja.
Det känns som att jag har fått ganska positiva reaktioner när jag har läst ur boken på några videoklipp. Och jag tror faktiskt att det kommer att bli en ljudbok. För att jag vet att det är många som lyssnar istället för att läsa.
Mm.
Så att det hoppas jag. Och sen en extra bonus är ju att jag har ett vägledningskort i slutet på boken. Och jag har ju skapat, eller Peter har skapat, ett vägledningskorts pdf-fil. Så att man kan höra av sig och få den där pdf-filen hemskickad. Då kan man skriva ut den.
Mm.
En liten tjusig liksom, vägledningskort. Där man har skrivit ner saker ifrån boken. Som man då kan bära med sig. Och faktiskt ta hjälp av när man hamnar i olika situationer.
Mm.
Så det är också något jag gärna bjuder på.
Så då kan man genast gå till någon av sina favoritnätbokhandlare och söka på Se och bli sedd.
Ja, ömsesidig respekt i mötet med barn.
Yes, vad bra. Tack så jättemycket för att du drack te här med mig idag.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma, Anna.
Ja, då säger vi så för idag. Hej då!